Samla så här. Och tacka dig för att vi får komma inför dig. Med vår bön, med vår sång, att vi får lyssna till ditt ord. Jag ber att du är med och välsignar Eivor när hon ska spela, och Betty och Jonathan när de ska sjunga och spela, och att du är med Tsigai och hjälper honom att sköta ljudet, och Ivan att leda nattvarden, och mig att leda gudstjänsten, och Jonathan som ska predika. Tackar dig för den här dagen. Amen. Vi ska läsa ifrån Bibeln och vi ska läsa ifrån Domarboken. Och den står i den här boken på sidan 204. Hittar ni Domarboken kapitel 6. Och de stora bokstäverna är kapitel och de små är vers. Och vi ska läsa från vers 11. Domarboken kapitel 6 och vers 11 till 16. Där står det så här: Herrens ängel kom och satte sig under trehebinten vid Ofra, som tillhörde Abreziten Joas. Dennes son Gibeon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: O Herre, om Herren är med oss, varför har du allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss ut upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sade: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Då vände Herren sig till honom och sade: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den oansenligaste i Manasse, och jag är själv den ringaste i min fars hus. Herren sade till dem: Jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som det vore en enda man. Här ser vi ett exempel på en man som känner sig rädd och otillräcklig. Men ändå så kallar Gud honom. Och trots att han håller på och argumenterar med Gud, så är det Gud som vinner till slut. Och Gud använder den här rädde mannen för att frälsa Israel. Han använder denna rädda man för att frälsa Israel. Vi ska sjunga psalm 280 också tillsammans.
Jesus name.
Vi fortsätter att be för Afghanistan. Vi ser att det är ett land med problem och stridigheter. Vi ser alla de människor som kommer därifrån som vi känner. Och vi kanske vi till och med känner folk som har blivit skickade tillbaka dit här. Kom och låt det landet få förvandlas av dig. Låt det få komma fred. Och låt människor få lära känna dig där. Jag ber också särskilt för de syskon, de kristna som finns i Afghanistan. Bevara dem och beskydda dem och hjälp dem att hålla fast vid dig och vara trogna dig vad som än händer. Bevara dem och beskydda dem. Du ser också alla de vänner vi har här i Sverige som väntar på uppehållstillstånd och som inte har det. Ta hand om dem, Herre. Jag ber att du kommer med hopp och vi lägger deras situation i dina händer. Och ta också hand om Älvsbyn. Du ser att det är så många människor som inte känner dig här. Vi ber att Älvsbyn ska få lära känna dig. Vi ber att de människorna som vi möter i vår vardag, på affären eller på gatan, eller att de ska få lära känna dig. Och att du ger oss modet att peka på dig och visa på dig, Herre. Välsigna dem rikligt. Vi fortsätter och sjunger tillsammans. Och vi sjunger ifrån den röda boken. Psalm 663.
Thank you.
så lämnar vi tillfälle för Jonathan att predika.
Hallå, hejsan, god morgon, god förmiddag. För er som inte känner mig så heter jag Jonathan. Jag har med min familj Betty och mina två söner Levi och Isak som sitter lite grann. Ser lite busiga ut på bänkarna här. Jag har varit här några gånger tidigare faktiskt, varit på besök. Med anledning av att vi känner Thomas och Emma sedan tidigare. Vi var tillsammans med dem i en pionjärförsamling i Eskilstuna för många år sedan. Lärde känna dem där. Och sen så har vi följt dem genom åren, varit på besök här några gånger. Och så kallade Gud oss upp till de här trakterna. Så numera bor vi faktiskt i Norrfjärden åt Piteåhållet. Tänkte jag ska berätta lite grann mer om det framöver. Men jag är jätteglad att vara här, tack så mycket. Hoppas att jag ska få dela någonting med er som tar tag och att Gud verkligen får tala till oss allihop. Och det kan vi väl be om först och främst. Tack kära far för att vi får vara här tillsammans. Tack för att det här inte bara är en vanlig söndag där vi traditionsenligt går till kyrkan. Utan tack Jesus far för att du vill tala till oss. Du vill tala rakt in i hjärtat Jesus. Och kommer din helige ande Jesus och led de ord som jag kommer att tala nu. Tack att du också redan har lett de sångerna vi har sjungit och de sångerna vi kommer att sjunga. Tack Jesus att du verkligen talar till oss och att du plockar bort saker som inte är viktiga och lägger till saker som du har på ditt hjärta Jesus. Så jag bara prisar dig far för det. Tack att mina ord här Jesus inte bara får vara mina ord utan också dina ord far. Låt oss få lyssna på det du har att säga till oss. Jag tackar dig för var och en som sitter här i bänkarna nu Jesus. Tack för att du välsignar oss. Tack för att var och en som är här, du välsignar oss. Du vet vad vi kommer med, du vet vad vi bär på. Tack Jesus för att du både vill tala till vårt hjärtas längtan just nu och ge oss frid där vi behöver frid. Men också styrka oss riktigt där vi verkligen behöver styrka och lite särskild välsignelse från dig Jesus. Och tack också för att du utmanar oss Jesus. Vi är bekväma som människor, men tack Jesus far för att vi inte bara sitter på de här bänkarna på söndag, utan tack Jesus att våra liv får betyda något för det här samhället och för människor i vår närhet. Tackar dig och prisar dig far i Jesu namn. Amen. För de som känner mig, Thomas bland annat, så jag tycker om och gå lite djupare ibland. Jag tycker också om att provocera lite grann. Så skulle jag säga någonting som låter lite provocerande så är det lite grann sån jag är. Men jag hoppas att jag kanske ibland får provocera lite grann för Jesus. Jag och Thomas har haft många samtal genom åren och tycker inte alls likadant i många frågor. Men det är härligt. Det är härligt att få en Guds familj där man faktiskt tycker och tänker lite olika, för det är berikande. Och idag skulle jag faktiskt vilja utmana oss lite grann att inte vara så fega utan våga gå på vattnet ibland. Och för mig så är det här någonting som verkligen talar till mig själv. För jag kan bara säga själv, jag är definitivt en stor fegis. Det är därför jag behöver Jesus. Är det någon annan som vågar räcka upp handen på det? Har vi några fegisar här? Vi har en massa fegisar, halleluja, en massa fegisar här på den här förmiddagen. Vad kul, vet du vad? Det är precis de som Gud vill använda. Fegisar, människor som egentligen inte har så mycket att komma med. Och det här är något vi behöver inse i livet. Vi har inte särskilt mycket att komma med inför vår Gud. Men, vet ni vad? Det lilla vi har, det tar Gud och välsignar det och fördubblar det och förökar det. Och välsignar det mångfald. Och ser man på många av de människorna som Jesus valde att omge sig med i Bibeln. Ibland börjar man ju sucka när man läser om lärjungarna. De här enkla fiskarna. De hade ingen speciell ställning i samhället. Väldigt enkla människor. Ingen skulle kunna tänka sig att de skulle få vara med och uträtta någonting speciellt i livet. Utan det var präster och det var politiker och tjänstemän och andra, precis som idag, som är de som man ser till. Men ändå fick de gå med Jesus och fick vara med om något av det mest häftiga i världshistorien. Och fick vara med om att förvandla samhällen, förvandla liv för Jesus. Var inte en fegis, våga gå på vattnet. Och då måste vi ju börja med bibelordet från Matteus 14 och 25. Matteus 14 och 25. Och det handlar precis om att gå på vattnet. Vi känner till det bibelordet, men vi tar det ändå tillsammans. Där står det så här: mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det: det är ett spöke, och de skrek av rädsla. Men genast sa det Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa det: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig, och de som var i båten tillbad honom och sade: du är verkligen Guds son. Jag har alltid varit väldigt inspirerad av just den här berättelsen, att verkligen kunna gå på vattnet. För inte så länge sedan så hörde jag faktiskt talas om en man, jag tror han var i USA, för det är många av de här lustiga människorna som verkar bo i USA. Han tänkte ju det, att om Petrus kunde gå på vattnet, då kan jag också gå på vattnet. Och han har alltså som en liten ceremoni som han gör varje år. Han går ner till en liten sjö i närheten där han bor. Han ber en kort bön och så försöker han gå på vattnet. Han har inte lyckats än. Han har plumsat i varenda gång, vartenda år. Det vore ju fantastiskt inspirerande att kunna säga att han gick på vattnet. Och jag vet inte, det kanske i år det händer. Men jag tyckte det är så inspirerande ändå. Han går ner till den där sjön varenda år och så försöker han att gå på vattnet. Och ibland så är det vår tro och vårt liv bör handla om. Vi behöver få utmana oss själva. Sen kanske det där kanske var en liten mänsklig tanke, att själv kunna gå på vattnet. Men när Jesus säger till oss att göra någonting, då behöver vi verkligen ta till oss det och faktiskt våga göra det som Jesus säger till oss. En annan person i Bibeln som vågade, det var Abraham, sedermera Abraham. Och om vi läser det från första Mosebok 12, så står det om Abraham, fortfarande då när han hette Abraham. Han bodde i Ur i forna Babylonien, som är nuvarande Irak. Och i första Mosebok 12 så står det så här: Herren sa det till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham vågade inte. Nej, så står det faktiskt inte. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Och han var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och det folk som han skaffade sig i Haran, och gav sig av mot Kanans land. I ganska många församlingar i vårt land så ser det lite mörkt ut, så tillvida att det är församlingar som går neråt i medlemsantal, det är församlingar som lägger ner, och det är ganska många personer som är lite äldre. Och jag ser några här också som jag skulle kalla att ni är lite äldre. Vet ni vad? Fantastiskt vad Gud har planerat för er. Kolla här, först och främst Abraham, 75 år var han. Han var 75 år när han lämnade sitt fäderne land och gav sig ut på den här fantastiskt spännande resan. Och det där är något som, jag vet inte varför, jag kände det innan. Jag hade inte alls tänkt att säga just det här faktiskt. Men jag kände det här innan, att jag vill verkligen uppmuntra er lite särskilt. Nu börjar ni som tycker att ni är lite äldre, kanske gått i pension. Vi har gjort vårt. Vi orkar inte längre, eller vi har kanske inget att ge. Det är dags för ungdomarna. Ja, släpp fram ungdomarna, absolut. Men livet är inte slut för er. Ni har fantastiskt mycket, inte bara vishet och erfarenhet, utan ni har en vandring med Jesus. Och den tror jag Gud vill använda. tillsammans med er. Se till att vara mentorer för den yngre generationen. Se till att be för dem och pusha på dem. Men också ta för er. Era liv är inte slut. Ni har många år framför er förhoppningsvis. Och Gud vill göra saker genom er. Jag har faktiskt ett exempel ifrån Gotland där jag kommer ifrån. Om ni hör något konstigt ord emellanåt så kan det vara att det är lite gotländska som smyger sig in. En kvinna som var med i min församling i Pingstkyrkan i Visby när jag var med där för många, många år sedan. Redan när hon var ung, i 20-årsåldern tror jag det var, så fick hon en kallelse från Gud. Gud sa till henne att åka ut som missionär till Afrika. Hon vart eld och lågor och förberedde sig för att åka ut som missionär. Men det kom någonting i vägen. Hon träffade en man. En jättefantastisk man för den delen. Och hon blev kär. Och de gifte sig. Ja, men då tänker du, då kunde de ju åka till Afrika tillsammans. Nej, det var inte riktigt så lätt. För den här mannen hon har träffat, han var jordbrukare. Han var bonde. Hade en stort jordbruk. Massor med kor, hästar, grisar och hela fadrullan. Och hade brukat jorden precis som hans föräldrar tidigare gjort. Så den här kvinnan, hon blev fast så att säga på jordbruket i alla dessa år. Det var inget dåligt äktenskap på något vis, utan de hade en väldigt trevlig relation så, men hon hade ju fortfarande kvar i hjärtat det här som Gud hade sagt. Hon skulle åka ut som missionär, där det var missionärslivet som var det viktiga. Sen kom ålderns höst och hon var väl ungefär i 70-75 års åldern, så dog hennes man. Och då kom den här kallelsen tillbaka med full kraft. Full kraft i hennes liv. Hon kände missionsarbete. Det är det jag ska göra. Men hon kände samtidigt att jag har blivit lite äldre. Det här med att åka ut till Afrika, det orkar jag inte riktigt göra. Så var det lite flyktingkris. Och det var en man ifrån Afrika. Som ifrån Benin i Nordvästafrika, som kom som flykting till Gotland av alla ställen. Och han brann för Jesus och han brann för sitt hemland i Afrika och ville att människor skulle komma till tro. Och de här kopplade ihop, den här mannen och den här 75-åriga kvinnan, de kopplade med varandra, började be tillsammans, började visionera tillsammans, och hon fick på sitt hjärta att verkligen att Gud sa till henne, här ska du finnas med i det här arbetet. Några år senare, han åkte tillbaka till Afrika och kände att han skulle starta en församling där. Och den här kvinnan kände att jag ska göra allt i min makt för att den här mannen ska få det stöd som han behöver. Så hon började samla in pengar. Hon hade en ganska liten pension, så hon hade nästan inga pengar alls. Men något som hon var duktig på, som hon hade gjort lite på fritiden, hade hon gjort lite guidningar inne vid ringmuren vid Visby stad. Så hon började arrangera guidningar. Hon gjorde så att varje sommar så gjorde hon ett gediget guidningsprogram. Hon hade en 6, 7, 8 guidningar per dag. Och alla pengar hon fick in på de här guidningarna gick direkt till Afrika, till Benin och till den här pastorn. Som bara inom några år kunde bygga upp en kyrka från grunden. Och det gick från att vara en kyrka på en 5-6 stycken till att den här församlingen efter bara några år var uppe i flera hundra, en 400-500 personer tror jag det var som mest. Och hon fick vara med, hon fick höra de här rapporterna. Hon kom aldrig ner dit till Afrika själv, men hon fick höra rapporterna. Hon satt i telefon med den afrikanske mannen, de bad tillsammans och hon kunde glädjas över vad som skedde. Och människor kom till tro. Människor kom till tro på löpande band. Och vissa att hon välsignade hennes arbete och den afrikanske pastorn och hans arbete. Hon till och med, hon var lite extrem den här kvinnan. Hon ville få in så mycket pengar till missionen. Så hon tyckte ju att det var väldigt mycket pengar som gick till hennes eget hushåll och hennes hus. Så hon hade ju ett hus kvar sedan hon och hennes man hade varit gifta. Hon stängde av alla elementen i huset förutom i sitt sovrum. För att spara på energin. Och så alla pengarna gick till missionen i Afrika. Och jag kommer själv ihåg att jag varit inbjuden där en gång. Kom in i hallen. Det var iskallt. Var mitt i vintern. Fanns ingen värme överhuvudtaget. Hon slängde in några vedträn i kaminen. Och sen satt vi och värmde oss in i vardagsrummet. Men det var ändå så inspirerande. Den här kvinnan, hon gav allt för Jesus på det sättet hon kunde göra. För 2 år sedan så fick jag och min familj kallelsen upp hit till Norrbotten. Och vi fick inte en kallelse i pastorsammanhang, att det var någon som sa kom hit och bli pastor. Utan vi kände så starkt under en resa att vi ska vara här uppe. Vi ska till Norrbotten. Och även om jag kanske är lite grann av en upptäcktsresare så tycker det är spännande att pröva på nytt, så var det kanske ingen av oss som kanske gick igång något oerhört på den där kallelsen i början. För att både jag och min fru är oerhört förtjusta i lite varmare klimat och inte så mycket det kallare klimatet som råder här uppe. Så vi har varit väldigt lite tveksamma, men vi kände så starkt att Gud ville någonting med oss här uppe. Så vi började be. Det enda vi kunde göra. Vi började be, vi började söka Gud och fråga, är det här din vilja? Vi berättade för några personer, för de vi berättade för så rynkade de nog mest på ögonbrynen och tyckte att det var lite knäppt. Vi bodde i Göteborg kan tillägga, så det var ändå ganska långt ner i landet. Men vi kände mer och mer att nej, men det är någonting här. Så vi åkte upp på en böneresa förra sommaren. Vi var ungefär 2 veckor uppe i trakten här och åkte runt lite grann i Piteå, Älvsbyn och Boden och Luleå runt omkring och bad. Vi träffade människor och vi hade bett Gud att antingen öppna alla fönster och dörrar på vid gavel eller stäng dem. För har vi fattat fel så stäng fönsterna för Guds skull. Vi ska inte åka upp i onödan. Men Gud öppnade alla fönster och dörrar som bara gick. Och vi kände så starkt att det här var rätt. Och sen vid nyåret så hade det kommit till vägs ände. Där vi kände nu är det dags. Så vi började leta jobb. Och min fru fick ett jobb på deltid. Uppe i närheten av Boden. Och då kände vi nu är det dags. Och då gjorde vi något ganska dumt kan man tycka. Men i efterhand kan jag tänka att jo. Men det kanske var lite modigt då. För Gud tryckte på. Vi sa upp våra jobb, vi hade fasta jobb i Göteborg, vi sa upp de jobben, vi sa upp vår lägenhet, vi bokade en flytt och så började vi be och fråga Gud om att lösa resten. Och sen vart vi nervösa. Sen vart vi rädda när vi väl hade sagt upp jobben och sagt upp lägenheten och allting och berättat för några av våra nära och kära som tyckte att vi var fullständigt knäppa och dumma i huvudet rent ut sagt. Så vart vi rädda och tänkte hjälp, har vi gjort fel? Men vänner, Gud öppnar dörren. Han öppnar dörrarna och fönstren när det är dags. 1,5 vecka innan vi skulle flytta hade vi ingenstans att bo. Vi hade skickat alla möjliga förfrågningar här uppe och bland annat frågat Thomas och Emma och andra. Och det var några halvlösningar som kom upp, men vi kände att nej, det var inte riktigt rätt. Så 1,5 vecka innan hade vi inget boende. Och till slut när vi höll på att ge upp och det var som mörkast och kände hjälp, det här, vi kommer att få bo på gatan någonstans. Då svarade Gud och vi fick ett tillfälligt boende i en kyrka utanför Norrfjärden. Inte kanske vad vi hade tänkt oss. Men vi flyttade upp och bodde 2 månader i den kyrkan. Och det var en jättevälsignelse. Vi hade tak över huvudet, vi hade ett kök så vi kunde fixa till maten. Och vi hade också en ovanvåning som var en kyrksal där vi kunde sitta och prisa Gud och spela lovsång och så. Och det var en fantastisk start och där talade också Gud till oss om att det var Norrfjärden som vi skulle bosätta oss i. Och för ungefär 2 månader sedan då, vi har bott här uppe i 4 månader nu. 2 månader sedan så fick vi en lägenhet inne i Norrfjärden. En liten 2. Inte heller vad vi egentligen drömde om. Vi drömde kanske om något litet större hus och så. Men Gud har varit trofast och välsignat oss. Så nu bor vi där och vi vet inte så jättemycket mer. Vi söker Gud för att se vad vill Gud göra genom oss. Vad vill jag förmedla med det här? Sök Gud i era vardagsliv. Ibland glömmer vi bort det här. Vi har våra liv som pågår vecka till vecka. Och vi kommer till söndagen och ber lite grann. Och har det väldigt trevligt tillsammans. Men Gud vill göra saker i våra liv. Det kanske inte alltid handlar om att flytta och göra sådana saker. Men Gud vill göra saker i oss och genom oss. Och då börjar det bli ganska spännande. Det kan ju bli vad som helst. också ganska skrämmande, ska vi lägga till, för det är inte alltid så lätt att följa Guds vilja. Jag läste häromdagen en blogg på nätet om en ung kille som hade blivit troende, som hade tagit emot Jesus. Ibland så är det lättast då, när man är lite yngre och när man kanske precis har tagit emot Jesus, för då är man lite galen. Man har inte så mycket saker som binder en i livet, man kanske inte har familj och barn. Man har också blivit riktigt, alltså kommit igång och känt den där elden som Jesus har tänt i ens liv och är villig att göra allt. Men då skriver han så här, den här kristna killen, han skriver så här, för att han insåg ju ändå att det kräver lite mod att kalla sig kristen. Att vara bekännande kristen kräver mod. Mod att stå upp för att man har en annan syn på livet än gemene man och andra värderingar. Att jag tror på ett liv efter döden, att jag kommer att uppstå. Att tro på Jesus, att han är Guds son. Att våga berätta om Jesus för min jobbarkompis och vem han är. Att med mitt liv och leven visa på ett alternativ till köpkarusellen, egosamhället, kärlekslösheten, utfrysningen, egocentreringen, utseendefixeringen, statusjakten, jantelagen. Att vara kristen kräver mod. Och jag tror att Gud kallar oss till att vara modiga. Inte för att vi är det i oss själva, för det är vi inte. Jag själv kan säga, jag är en av de största fegisarna. Jag har varit mycket av en Jona personlighet i mitt liv. Jag har sprungit iväg så fort Gud har sagt någonting. Och det vill jag nästan göra lite nu också, när Gud sa att vi skulle flytta upp. Men när Gud lägger något på hjärtat så måste vi våga ta det till Gud och säga, jag vågar inte, men tack Jesus för att du kommer med ditt mod, din kraft, för att jag ska våga göra det här. I Apostlagärningarna 4 och 18 så ställs Petrus och Johannes till svars inför stora rådet. De hade varit med och botat en sjuk och predikat uppståndelsen från de döda. Och det här gör man inte ostraffat. Så de blev stående inför rådet. Apostlagärningarna 4:18. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Den frimodigheten tror jag bara kommer ifrån Gud. Matteus 10:32. Och nu blir det lite jobbigare. Matteus 10:32. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Nu blev det lite jobbigt, kände jag själv. Den som känns vid mig inför människorna ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Det här har slått mig många gånger. Det är lätt att vara en kristen på ytan, att gå på gudstjänst varje söndag. Inget fel med att gå på gudstjänst, vill jag säga för övrigt. Men resten av veckan, hur lever jag mitt liv? Och jag har fått se många gånger att mitt liv inte riktigt håller måttet. Och då tvingas jag gå till Jesus och säga: Jesus, förlåt mig för vad jag har gjort. Förlåt mig för vad jag gjorde fel. Förlåt mig för att jag inte lever det livet som du har kallat mig till att leva. Men där är det så fantastiskt att Jesus står inte där med fingret och trycker ner. Utan han tar emot med öppna armar. Han tar emot dig, han tar emot mig. Och så får vi börja om på nytt. Ta ett steg i tro. Uppsamla lite mod tillsammans med Jesus. Och faktiskt våga stå för det vi tror på. förhoppningsvis så tror vi på det vi tror på. Förhoppningsvis tror vi på att Jesus är Guds son. Att han har dött för oss, dött för våra synder så att vi skulle få förlåtelse och få ett evigt liv. Och förhoppningsvis tror vi också på att det är något fantastiskt som vi har fått, som vi vill ge till andra människor, och att det är också ett uppdrag som vi har fått här i livet. Och det är inte alltid så lätt. Det är tufft. Vi stod här nu i somras vid en badplats i närheten av Norrfjärden. Och så möter man lite människor. Barnen plaskade runt i vattnet. Och sen så var det ett par som vi började prata lite grann med. Och så kom ju frågan då när vi hade berättat att vi hade flyttat från Göteborg. Men varför flyttar ni från Göteborg hela vägen upp till Norrbotten? Då blev det lite jobbigt helt plötsligt. För då känns det lite grann, jag vet inte om det är för att man skäms lite grann kanske. Man kanske inte riktigt är så frimodig som man tror alla gånger. Och vid några tillfällen när vi flyttade upp så ska jag vara ärliga och säga, när folk ställde den frågan så ville vi nästan få bort den lite grann. Och kanske till och med sa vid några tillfällen att ja, nej, men vi tycker det är så fint här uppe. Men det var ju inte riktigt sanningen fullt ut. Men just den gången vid badplatsen i somras, då kände vi någonstans, och det var som en brytpunkt tror jag för mig och min fru. För vi hade pratat om det och bett verkligen, Gud ge oss mod att faktiskt vara ärliga. Så då var vi ärliga och sa faktiskt som det var, nej men vi tror på Jesus och att han leder vårt liv. Och Gud har sagt till oss att flytta upp hit. Det var lite tyst. Och både jag och Betty kände lite grann att nu tog det slut. Den här fina begynnande relationen kommer inte att bli något mer än så. Så vi ströpratade lite om olika saker och sen så lämnade vi varandra och så var det inte mer än så. Vi satt och käkade lite grann i gräset. Precis innan vi skulle gå så kommer den här kvinnan tillbaka. Hon kommer till min fru och sen säger han, ursäkta, skulle inte vi kunna få bjuda er på fika någon dag? Det vore jättetrevligt om ni kunde komma till oss. Och vi var ju nästan lite chockade. För att vi tänkte ju att nu brände vi alla broar här när vi var ärliga om vår tro. Men det gjorde vi inte. Och det slog oss också där med full kraft att ibland är det absolut så att vi kommer att bli förkastade av människor när vi delar med oss av vår tro. Men det är också jättemycket människor som vill veta mer om kristen tro. De vill veta, vem är Jesus och har han med mitt liv att göra? Och då har vi något att komma med. Och vi själva har något att komma med. Vi kan absolut bjuda in folk till en söndagsgudstjänst. Inget fel med det. Men du själv och jag, vi har någonting att komma med i vårt vardagsliv till de här människorna. De kan få uppleva någonting av det vi har upplevt. De kan få lära känna en levande Gud. De kan få lära känna Jesus. Ibland är vi så rädda för vad folk ska tycka om oss. Hur ska de tänka om mig om jag säger det här? De kommer att tycka att jag är helt galen. Ja, frågan är vad som är viktigast. Är det viktigast vad människor tänker om mig eller vad Gud tänker om mig? Är inte Jesus värd mer egentligen än våra vänner och bekanta? Är vi villiga att kanske riskera en del av våra vänskaper eller kollegor och de gemenskaperna vi har för Jesus? Det kan hända att det är någon som vi förlorar. De vill inte vara vänner med oss längre. Men det kan ju också hända. Tänk vad fantastiskt om det är någon som verkligen tar till sig Jesus. Får sina liv förvandlade, blir upprättade, helade, vad det nu än är för någonting, till ett evigt liv tillsammans med Jesus. Vilken glädje. Änglarna som blickar in i den här hemligheten då, att och gläds åt när en enda syndare blir omvänd, står det. Det är fantastiskt. Ibland tänker vi väldigt mänskligt. Vi tänker hur ska det ske och hur ska det gå till? Nej, men egentligen tror jag det jag insett med mitt liv är att jag kommer inte vara särskilt modig. Kommer inte att vara särskilt framåt för Jesus, för Guds rike, om jag inte håller mig nära Gud. Och ofta är det kommer ner till. Jag kan känna själv i mitt liv att de perioder där jag negligerar att läsa min bibel, när jag inte ber till min Gud, när jag inte odlar den relationen, då hamnar jag mer i att vara en fegis. Men de gångerna som jag faktiskt lägger tid på det, både själv, tillsammans med min fru och med goda vänner i församling, prisa Gud, prata med Gud, umgås med Gud, inte bara på söndagen, på mina promenader när jag är ute och går, på mitt arbete, var det än är, då händer någonting. Det säger sig självt. När man lär känna någon, som jag lärde känna min fru, då var jag ju kär upp över öronen. Och den man är kär i vill man umgås med ännu mer. Och vad händer när man umgås med någon ännu mer? Man lär känna den personen. Vi behöver umgås mer med vår Gud, mer med Jesus, för att lära känna honom och vad han vill med våra liv. Och då behöver vi heller inte vara oroliga för att han ska trycka ner oss. Han vill väl för oss. Han kommer inte att ge oss någon utmaning som är mer än vad vi klarar av. Och om han ger oss en utmaning som vi tycker är lite mer än vad vi klarar av, så kommer han också ge kraften för oss att gå den vägen. En del människor ser vi upp till och tänker att oj, vilka modiga människor, och de vågar minsann, och de är såna och såna. Men jag vet inte om jag skulle vilja definiera mod så. Ibland så är mod så mycket mer. Det är att göra någonting fastän man är rädd. Ganska många av oss är rädda för att göra kanske det som ligger på insidan av hjärtat. Det vi känner att Gud har kallat oss till att göra. Men då pirrar det till lite extra, för vi vet att det är något som Gud vill. Och då kanske det är något äkta som vi faktiskt måste ta mod till oss för att göra, och be Gud om mod för att våga göra. Så ibland skulle jag säga att mod handlar absolut inte om att inte vara rädd, men att göra det rätta ändå. Göra det ändå, fastän jag känner mig rädd, fastän jag skakar i benen, fastän jag mår så dåligt så att jag vill gå och kasta upp någonstans. Nej, men gör det ändå. Gud är med mig. Och där har vi bibelord som talar till vår fördel. Jesaja 41 och 10. Josua 1 och 9. Jesaja 41 och 10 och Josua 1 och 9. I Jesaja står det: var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Alla som vänder sin vrede mot dig får blygas och stå med skam. Och i Josua står det, väldigt klassiskt bibelord, men det är starkt: var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Och det var precis när Josua hade tagit över ledarskapet från Mose och skulle in i det förlovade landet. Där står han, hade stått i skuggan av den store ledaren, och helt plötsligt så fick han allt på sina axlar. Men var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Så är det någonting jag vill skicka med oss idag, hörni, så är det precis det. Var inte rädd eller förfärad. Och om du nu känner att du är det ändå, be till Gud om hjälp, om kraft. Och sen är det också något fantastiskt. För här sitter ni, en hel församling, olika människor. Ni är faktiskt inte ensamma. Utan man kan be om hjälp. Folk kan be för en. Man kan gå tillsammans i olika saker. Och jag vet inte vad som ligger på ditt liv. En del av er kanske är fullblodsevangelister som ut och springer på gatan och så. En del av er sitter på kafferep med era goda vänner. Har jobb där ni längtar att era kollegor ska få höra om Jesus. Vi har olika utmaningar. Men Jesus kan göra det oavsett vart. Så jag vill avsluta med att be en bön för oss allihop. Men just om mod verkligen. Hörni, känn det. Och känn det att om du sitter här och känner just nu att du är ingenting. Du kan ingenting. Du har passerat ditt bäst före datum och så vidare. Så vill jag bara säga det. Det är inte Guds ord. Så tänker Gud inte om dig. Han tänker något mycket mer. Först och främst så älskar han dig. Han har sänt sin son för att dö för dig. Och du har den fantastiska möjligheten att få söka Guds vilja med ditt liv och få vara en kanal för hans kärlek till andra människor. Tack käre far för att du är här just nu. Jag bara prisar dig far för att du är en Gud som vill ge oss mod. Tack Jesus att du älskar fega krakar som vi är, Jesus. Trots att vi inte har mycket att komma med så kommer vi med det lilla vi har. Och du kan föröka det, du kan välsigna det. Du kan se till att det multipliceras och blir något stort i ditt rike, Jesus. Och nu ber jag Jesus, jag ber om mod för oss. Mod för oss som församling, far. Mod att vi ska våga gå ut så tillvida att vi ska våga vara ärliga med vår tro inför de människor vi möter. Vi ska våga be för dem, välsigna dem Jesus och få glädjen att se nya människor som förenar sig med oss i tron. Tack Jesus också för mod när du kallar oss till att göra specifika saker. Att ta det där jobbet, att flytta på sig, att vad det nu kan vara Jesus. Tack Jesus att det inte bara får bli en dröm eller en pirrande känsla i magen. Utan tack Jesus att vi ska få våga göra det du kallar oss till. Så jag vill bara be om mod över hela den här skaran, över oss alla Jesus. Kom med ditt mod Jesus. Tack för att du älskar oss. Du styrker oss, ger oss kraft och vishet i alla våra dagar Jesus. För de av oss som känner att vi är stiltiga Jesus, blås liv i våra gåvor, blås liv i vår kallelse Jesus, blås liv i vår frimodighet. Och tack att vi får göra det tillsammans Jesus, vi får stötta varandra Jesus, vi får be för varandra, välsigna varandra och stå där tillsammans när vi behöver hjälp Jesus. Precis som Aaron höll upp armarna och staven på Mose Jesus, jag bara tackar dig för det. Så får vi hålla upp armarna för varandra, vi får stötta varandra, vi får inspireras tillsammans, prisa dig tillsammans och gå ut tillsammans. Tack Jesus för den här bygden, tack för den här platsen Jesus, tack för Älvsbyn, tack för allt gott som du har för oss här Jesus och tack för allt gott som du vill göra genom den här församlingen. Kom och blås med din heliga andes vind i Älvsbyn. Kom med din heliga andes vind Jesus, upprätta människor Jesus, låt människor få komma till tro Jesus, få böja sig vid korset inför dig Jesus och ge oss modet att förmedla välsignelse till människor här Jesus. Så jag bara prisar dig för det Jesus. Jag tackar dig Jesus för det. Kom och gör ditt verk här på orten Jesus. Kom och gör det som du har kallat oss till att göra tillsammans med oss Jesus. Vi prisar dig far. Vi älskar dig far. Vi prisar dig och ber att du ska låta det få ske. Ge oss mod Jesus, frimodighet. Och vi bara fokuserar på dig Jesus. Vi upphöjer ditt namn. Vi prisar ditt namn Jesus. Du är den vi ska lyssna på. Du är den som vi vill ha, kär Jesus. Du sitter på tronen. Du är nummer ett, Jesus. Kom och gör ditt verk genom oss, far. Amen.
Hej, Betty heter jag och jag tänkte sjunga en liten sång för er. Det här är en sång som har betytt väldigt mycket för mig. Den kom till mig första gången när jag träffade Jonathan och han bodde i Eskilstuna. Och då bodde jag i Göteborg. Och Gud sa åt mig att du ska flytta till Eskilstuna. Och jag är så hemmakär så jag tyckte det var jättejobbigt. Men så kom den här låten till mig. Att allt som vi gör, lägger vi våra liv i hans händer så kommer han att leda oss. Han kommer att guida oss. Och han kommer alltid finnas där för oss. Och den här sången kom åter när vi skulle flytta till Norrland, säger jag. Men Norrbotten. Norrland är ju ganska stort. Så att jag vill bara att den ska vara en välsignelse till er också. Var ni än står i ert liv. Om ni försöker vara modiga eller om det är saker ni går igenom att... Låt den här sången få vara en välsignelse för er.
Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, så kan vi tro och hoppas på dig. Vi lägger våra liv i dina trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, så kan vi tro och hoppas på dig. För allt som du har sagt, allt som du har lovat, det kommer att ske.
fortsätter att sjunga några sånger, och ni får, om ni känner till dem, så får ni jättegärna sjunga med oss.
Jag vill vara nära. Ja, vi vill lägga ditt liv.